Ni valde i något skede att bli brottmålsadvokater. Om vi börjar med frågan om när, Anna?
Ja, det kom tidigt. Det kom redan i mellanstadiet för mitt vidkommande. Jag, kan man säga, försvarade en flicka som sa sig hade blivit utsatt för något form av tafsande av en lärare på skolan. Och det jag inte förstod då, det var ju att jag blev någon form av åklagare slash målsägande beträde för henne. De där begreppen hade jag ingen aning om, men jag på något sätt, jag förde hennes talan och jag konfronterade också den här läraren. Mina föräldrar sa sen till mig när jag berättade på kvällen vad jag hade gjort i skolan, så sa, vet jag att min pappa sa, men Hanna, du måste bli advokat. Och det var där som mitt frö såddes faktiskt, till att arbeta, till skillnad från en åklagare som ska vara objektiv, så vill jag arbeta där jag ska förhålla mig subjektivt och där jag ska företräda en annan människa, oavsett vad.
Okej. Och Sargon?
Just brottmål skulle jag nog gissa, det var någonstans mitt på juristlinjen, så var jag, för när man pluggade på juristlinjen i Uppsala så skulle alla bli flådiga affärsjurister. Alla skulle jobba på Mannheim med Svartling och Vinge och så vidare och ha de dyra kostymerna. Men jag hade lite andra drömmar, och det kom efter att jag hade varit på en paneldebatt där Peter Altin var med i den debatten och talade om ifall svenska domstolar dömde rätt i sexualmål. Och jag tyckte att han var så jäkla skicklig och fängslande i sitt sätt att beskriva sitt yrke, så att det var nog där jag fick min främsta inspiration att hålla på med brottmål. Och det var ju den personen som sedermera också blev min arbetsgivare efter plugget.
När man har fått sin juristexamen, nu så kan man ju gå åt olika håll. Va? Man kan välja en åklagarkarriär. Det finns kammaråklagare, chefsåklagare, överåklagare, riksåklagare. Eller domare. Sköter man det bra så kan man så småningom sitta i högsta domstolen eller högsta förvaltningsrätten. Och affärsjurist, som du var inne på, Sargon, och då kan man fakturera betydligt mer per timme än vad ni får fakturera. Och misslyckas man så kan man alltid bli polischef om man har en juristexamen. Men ni valde då alltså att försvara brottslingar. Varför det? Varför? Du var inne lite grann på det, men ni kan utveckla det här mer. Jag har gått om tid. Vad är det som gör att nej, jag ska bli den som försvarar någon som är misstänkt för att ha gjort ett grovt brott? Eller kanske ställa frågan så här, den har ni fått förut. Hur kan man försvara mördare och våldtäktsmän?
Mm, den där frågan tror jag både Sargon och jag får varje vecka. Och det intressanta är att den frågan får jag även från andra jurister. Alltså människor som jag umgås med som kanske arbetar på affärsbyråer eller sådär. Och jag ser det inte så. Och det kanske låter som att jag sitter här och överdriver eller hittar på. Men jag tänker inte, hur kan jag försvara den här killen som har begått det här hemska brottet, utan jag ser det snarare som att nu försöker jag hjälpa den här killen som befinner sig i den här situationen. Han står anklagad för de här sakerna, och det kan vara ett snatteri, men det kan också vara ett folkmord och någonstans däremellan också. Och försöka, och det här låter som klyschor, men det låter klyschigt när man beskriver det här. Man ska se till att den här personen får en schysst rättegång, att han blir bemött med respekt och att det inte blir några fultricks från höger och vänster. Och sen är det faktiskt också väldigt många som är misstänkta för brott som också erkänner gärningar eller som kanske har olika invändningar såsom att de har agerat i nödvärn till exempel. Så det är inte alla som går in och bara blankt förnekar. Det tycker jag också man ska komma ihåg. Så att det är en fråga som kräver ett väldigt nyanserat svar egentligen.
Sargon?
Jag skulle säga så här, det jag lockas av med försvararyrket, det är just det här att det är staten mot den enskilde. Och staten i Sverige är en ganska stark aktör, har stora resurser, är väldigt framgångsrik i domstol, och det är väldigt lätt att som enskild som står åtalad att känna sig liten. Och i den världen så väljer jag att stå på den lilla människans sida istället för att vara med i det liksom maskineri. För när staten sätter igång så gör de det med en sån enorm kraft att det är svårt att stå emot, va? Om, jag vet inte, någonstans så är det, jag vet inte om det har att göra med att jag är röd i min bakgrund, att det är något klassperspektiv som jag väger in i det hela, men min instinkt kickar in att jag vill inte vara liksom på den, på maskineriets sida, jag vill vara på den lilla mannens eller människans sida. Så att jag tror att det är det som är lockelsen till försvara yrket när man tittar på de här olika parterna som finns i processen. Ja, gräns helt enkelt för mig.
Det är en av tankarna med att välja just er för de här diskussionerna. Det är ju, ni är så pass etablerade, ni är så pass efterfrågade att ni kan inte säga ja, men jag måste försörja mig. Jag menar, ni kan faktiskt välja och ni har mer efterfrågan än vad ni kan åta er. Så att säga.
Jo, men så är det. Men det kan också ibland vara en utmaning, och jag kan se det som en utmaning också. Och jag kan se det som en utmaning att jag får möjlighet att omvärdera en person som jag först haft min uppfattning om och kring. Och man kan få möjlighet att omvärdera. Och sen vet jag att jag sa i Efterlyst för några veckor sedan, och det fick jag enormt mycket kritik för på Facebook sen efteråt. För jag sa nämligen, och det står jag för, att jag ser någonting gott i varje människa. Och jag brukar också säga, och det är någonting som Peter Altin har lärt både mig och Sargon, att ingen människa föds till mördare. Och det är min människosyn, och det är det som gör att jag måste säga att jag tackar inte nej bara för att jag får se en brottsrubricering eller en gärningsbeskrivning som innehåller mer blod än vad man klarar av. Jag tackar inte nej, för jag försöker ha den människosynen med mig även i mötet med den personen, det vill säga ingen människa föds till mördare. Och bär man med sig den människosynen, då är det också lättare att sitta ner med en sån kille, det är ofta män ju, och lyssna på honom och försöka också hjälpa honom. Så tänker jag.
Du har ju nästan, han har blivit, eller i alla fall i medierna, profilerad på att du försvarat många som är misstänkta för sexbrott, våldtäkter och andra sexbrott. Varför har du blivit så här? Har du någon förklaring?
Ja, en förklaring som jag tar till mig, som jag har fått höra andra säga till mig, som har hört mig hålla förhör, eller, och då i första hand motförhör då med målsäganden, det vill säga den kvinnan som ska ha blivit utsatt för en våldtäkt, det är att jag kanske fortsätter hålla en ton i rätten och en respekt även för henne. Och där tror jag vi återigen skulle kunna gå tillbaka, Sargon, till den äldre generationen. Man vinner inte framgång i ett våldtäktsmål om man attackerar den påstått våldtagna kvinnan. Då förlorar man direkt, kan jag säga.
Men samtidigt, jag kan tänka mig att en som är misstänkt för våldtäkt kan tycka att det är en fördel att ha en kvinna som advokat, därför att han kanske tänker att ja, men hon kan faktiskt gå på den här kvinnan som påstår att jag våldtagit den lite hårdare än vad en man kan.
Ja, men gå på behöver inte betyda att man blir aggressiv, använder härskartekniker eller blir insinuant eller arrogant. Och det är väl den fina balansgången som jag tror är jätteviktig. För de här målen tar man ofta hem med just under förhöret med målsäganden.
Sargon, för ett antal år sedan så bestämde du dig för att du skulle försvara NMR-medlemmar. Mm. Alltså de svenska nazisterna, svenska nynazisterna.
Ja, apropå utmaningar.
Ja, apropå utmaningar. Jag tror inte det här var något enkelt, självklart val. Jag vet att andra advokater har sagt nej, men du bestämde dig för att göra det. Och med bakgrund av att du också är andra generationen invandrare.
Ja. Jag kastades in i ett sånt ärende. Det var i samband med det här upploppet Kärrtorp. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var ganska massmedialt uppmärksammat. Och det var faktiskt en kollega som är baserad nere på västkusten som hade fått en förfrågan men inte kunde åta sig det uppdraget. Så jag tog det lite på uppstuds, lite på chans faktiskt. Och lite så där som Hanna berättade också, med utmaningen för ögonen, om man säger så. Men det gick alldeles utmärkt, och det var ju ganska trevligt, tycker jag, så där, sett till själva utmaningen då, att när man klev in i rättssalen som ensam semit som ombud då, och tänka sig att nu ska nog precis alla här inne få se vad en icke-arier kan ställa till med i en rättssal. Det var ett ganska gott utfall ändå, tror jag.
Alltså man Man förbereder ju naturligtvis en klient inför en rättegång, framförallt om det är en som aldrig har varit i en rättssal. Så förbereder man på olika sätt. Jag kan inte låta bli att ställa frågan till dig, Sargon. Vad säger man till en närmärare? Säger man kom för fan inte dragande med judiska världskonspirationen? För då ligger du dåligt till.
Det rådet har jag bjudit på, kan jag säga. Men framförallt eftersom att de flesta som är på något sätt anslutna eller sympatisörer av den grupperingen har en sån inneboende förakt gentemot myndigheter, va? Så att förhållningssättet allt som oftast är bara den här tystnadskulturs varianten i form av ingen kommentar under alla förhör och så vidare. Och det är verkligen inga sådana liksom, såna mål där du har någonting av den hållningen överhuvudtaget. Så att inte allt för sällan så är liksom tipset och rådet inför en förhandling att vet du vad, ta bladet ur mun och bara säg som det är så att vi liksom har ett försvar att jobba på, för att annars blir det bara så jäkla pajigt ifall att vi ska sitta här och säga ingen kommentar och jag har inget förtroende för polis och åklagare och så vidare.
För det är
att jag...
inget försvar.
Nej, det är helt värdelöst. Så att min utmaning blir allt som oftast att få dem att inta en position som är vettig. Och sen att vi lite sådär stridbara i rätten och förklarar att rättssäkerhet ska gälla för den här personen också. Även om han har jäkligt misshagliga åsikter eller till och med sunkiga åsikter.
Jag vet att du och jag pratade någon gång, Sargon, det här i många år sedan. Och du hade funderingar inför det här om du skulle ta det eller inte. Och du sa att det andra har sagt ifrån. Och jag tror du uttryckte det, där ställer advokatrollen på sin spets. Att du skulle åta dig en av de här medlemmar.
Ja, alltså det är väldigt speciella mål och precis som jag sa tidigare, det var lite på ett bananskal som jag hamnade med min första klient i ett sånt ärende. Det känns i rättssalen på ett sätt som man inte är riktigt van vid faktiskt när man går in i den måltypen. Jag kommer ihåg att kollegan som bollade in mig i det första ärendet, han sa det, vill du liksom på riktigt känna känslan av att vara hatad? Du vet, nästan så att folk står med plakat utanför och önskar livet av dig. Då ska du ta det här ärendet. Och självklart var ju inte det någonting jag önskade, men på något sätt så blir ju det också någonting som man, ah fan, det här måste jag ju testa. Det blir en utmaning på något sätt. Men det rådde inget tvivel utifrån det moraliska perspektivet. Och vet du vad, om jag ska vara helt ärlig, av det klientel som jag har, det här låter hur sjukt som helst, men som är lättast att ha att göra med och som är så jäkla artiga och trevliga i klientkontakten. Du tror inte när jag säger det. Det är fan NMR-medlemmar. Av någon sjuk jävla anledning så är det fan ta med röda mattan alltså när jag kommer in i rättssalen och företräder en sån person. Det låter helt skruvat, men det är fan ta med dagens sanning.
Har du fått mycket skit för att du åtar NMR-medlemmar?
Nej, det ska jag inte säga. I viss mån självklart, du vet, i detta polariserade samhälle och i hela jävla kulturkriget som vi alla egentligen är trötta på, så självklart så får du lite gliringar och glåpord emellanåt. Så att, men jag ska inte säga att det är mer skit än i något annat ärende. Men du ser ju rättens blickar. Du ser ju liksom polis och åklagares blickar. Det är ju inte som det är i vilket annat mål som helst. Alltså det är ju människor som låt oss säga till och med ämbetsmän som annars är stoneface, de kan inte liksom hålla tillbaka just det här med att för fan, de verkligen föraktar klienten ända in i märgen, va?
Får du mer skit kanske för att du åtar dig sexbrottslingar?
Ja, men precis, och jag känner igen det där även om jag inte har företrätt den typen då, som har den här, vad kan man kalla det för, den politiska livsåskådningen. Men de här sexualförbrytarna eller män som är renodlade pedofiler som utsätter små barn för våldtäkter, där kan jag också ibland känna att utomstående nästan personifierar mig med den här personen som jag försvarar. Så att jag tycker, men å andra sidan tycker jag att de allra flesta människor förstår att bara för att om jag försvarar en person som är misstänkt för, numera heter det ringa stöld då, det som tidigare hette snatteri, det är inte, jag tycker inte det är bra att begå stölder på Lens, men jag kan ändå försvara en person som har gjort det. Och jag tycker inte heller att man ska våldta barn och man ska inte heller ha ihjäl kvinnor i badkar. Men det har inte med det är inte mina åsikter som är relevanta. Och jag tror att de allra flesta förstår det, att det är inte för att jag sympatiserar med de här gärningarna på samma sätt som Sargon inte sympatiserar med några sådana åsikter. De allra flesta tror jag förstår vår roll i det.
Ni är båda föräldrar. Har ni någon gång haft en pedofil som klient?
Ja, många gånger.
Där hade jag... Jag tror att det är den enda gången som jag har sagt... Jag har kastat in handduken, va? För att jag kommer ihåg när min yngsta son var någonstans 2-3 års åldern, som jag skulle gå på ett förhör som rörde barnpornografibrott. Så kommer jag ihåg att jag åkte upp på häktet där och det var en erkänd gärning, så att själva skuldfrågan var inga konstigheter. Och så förhörsledaren beskrev, för att de ville inte få någon spridning på de här bilderna och så vidare, så att när de gick igenom fotografierna så beskrev hon bara med ord. Och så skulle han inta en position då. Erkänner du att du har innehaft det här fotot eller inte? Eller den här filmen? Och när hon beskrev det där så gjorde hon det på ett så jäkla målande sätt. Och så att jag såg mitt eget barn i den situationen och jag fick den där jäkla klumpen i magen och tänkte för mig själv att den där klumpen, för det första har jag aldrig varit med om det tidigare, och jag måste få den ur kroppen ifall att jag liksom ska kunna fortsätta företräda den här personen, för att han förtjänar också det bästa försvar man kan tänka sig. Jag kommer ihåg att jag satte mig där bakom ratten i Huddinge och sen skulle jag köra in mot kontoret. Och sen när jag var någonstans på Gullmarsplan så fanns fortfarande den där klumpen i magen kvar. Och jag sa, det här är inte bra alltså. Så att det är nog nästan läge att checka ut från det här uppdraget. Om det inte är för att jag liksom kan fixa det här emotionellt. Och det var faktiskt det enda ärendet där jag liksom inte klarade av det då åtminstone. Efter det har jag faktiskt inte haft den måltypen. Jag vet inte.
Nej, alltså, jag går till mig själv. Jag har läst alldeles för mycket mordutredningar i livet. I början var det lite jobbigt, men så småningom härdas man. Blodet, si och så, brottsplatsundersökningen, obduktionsprotokollet, bilderna vid obduktionen. Men jag fixar inte när det är barn. Jag vet att jag inte fixar det, så att jag har aldrig skrivit om det eller rapporterat om det. Jag har själv 3 barn och barnbarn och så vidare. Där går min gräns, och då kan man ju säga, ja, men det kan väl vara din uppgift som journalist. Ja, men man är ju människa också, man är inte bara sin yrkesroll.
Nej, men alltså, vår spelregel är ju så här, vi ska nitiskt företräda klienten och bortse från alla ovidkommande omständigheter. Ovidkommande omständigheter inom ramen för advokatuppdraget är ju bland annat egna känslor av obehag. Och det var ju liksom mot den bakgrunden som jag bara kände så här, har jag de där egna känslorna av obehag på ett sånt sätt att det kan påverka min prestation, då måste jag ha integriteten och gå åt sidan. Men aldrig någonsin skulle jag leka med tanken att fördöma en kollega som företräder personer i den måltypen. Det skulle aldrig falla min. Och tvärtom var ju liksom min instinkt att kliva av just till förmån för en kollega som kan göra det här jobbet bättre än mig. Så att liksom idén om att personer som är misstänkta för den måltypen inte skulle ha rätt till en försvarare, den är helt vanvettig. Det vill jag vara tydlig med.
Det var någon advokat, väldigt känd, som för några år sedan slutade ta narkotikamål. Men det var därför att han alltså att bevisvärderingen i narkotikamål väldigt fel, så han ställer inte upp på det här längre. Men det är ett annat skäl.
Ja, det skälet har jag också delvis, kan jag säga, i en annan måltyp, och det är den måltypen som Hanna jobbar mycket med, alltså relations- och sexualmål, har jag faktiskt i större utsträckning på senare tid avstått från att åta med den typen av uppdrag av samma skäl.
För att det känns lite hopplöst, eller?
Det känns hopplöst, och det känns som att det var inte det här, alltså det är helt andra spelregler. alltså gängse bevisregler som finns i vilket annat brottmål som helst gäller inte i relations- och sexualmål. Det är liksom andra parametrar som ska vägas in som inte har någonting med juridik att göra, och beviskraven bara sjunker och sjunker för varje år, och liksom brottsdefinitionerna bara vidgas och vidgas för varje år, så att till slut har vi landat vid någonting som jag vet inte ens om det är juridik längre eller om det är ett jävla kulturkrig vi håller på med i rättssalarna. Och jag fixar inte det på jobbet också. Det räcker med all jävla dynga som finns på Twitter, känner jag.
Mm.
Och jag vill inte ha den negativa energin. Och i...
Men där har väl du, då tycker jag att du som är en skicklig advokat, retoriker och en skicklig försvarare, har inte du en jätteuppgift att fylla där? Och
absolut.
Tala om, som jag gjorde i TML-målet, där jag satte ner foten och sa tydligt från början att MeToo hör inte hemma i domstolen.
Mm.
Och med det sagt så var jag också tydlig med att säga att jag tycker MeToo är ett bra fenomen som sådant, och det är jätteviktiga frågor. Men när vi kommer till en rättegång där en åklagare har en gärningsbeskrivning, så har ju inte det med MeToo att göra. Så att Sargo, jag tycker du ska börja ta de där målen, och så ska du ställa dig på barrikaderna och fightas istället.
Ja, men jag är nog i den mån så är jag nog lite hycklare faktiskt. För att folk säger ju så här, vill inte du också företräda de oskyldiga, så att säga? Och är det fan, Tom, i någon måltyp där du har människor som kan bli oskyldigt dömda, så är det just i relations- och sexualmål. För att beviskraven har sagt så jäkla, man har satt dem så jäkla lågt, va? Så att egentligen borde det vara precis så som Hanna säger. Att om du nu önskar företräda människor som definitivt kan vara helt oskyldiga, va? Så bör man ju nästan rikta in sig på den måltypen.
Har du något konkret?
Men jag bara fixar det inte, för att jag har lyxen att kunna bestämma över mitt liv.
När du säger kulturkrig, har du något konkret exempel på där det, som visar det här på något sätt?
Ja, det kan jag göra. Jag skulle nog säga att normalt sett så värderar vi till exempel en målsägande berättelse som vilken annan berättelse som helst i en rättssal. Är det fråga om ett olaga hot eller en misshandel eller vad det än må vara, och det är en ord mot ord situation, så kan du gå in och via liksom ett korsförhör med ett målsägande förhör till och med landa vid att domstolen tar pennan och skriver att målsäganden har en bristande trovärdighet. Men bristande trovärdighet, det hittar du aldrig i princip i ett relations- och sexualmål. För att utgångspunkten är att ur målsägandens mun så kommer sanningen.
Mm.
Nästan lite fantom som det var på häxprocesserna. Och det är kusligt, tycker jag. Det är kusligt när ena sidan får liksom en gräddfil, va?
Varför skulle hon ljuga om det här?
Ja,
varför skulle hon utsätta sig för det här?
Ja, och sen blir det liksom så här en omvänd bevisbörda nästan. Och har du den utgångspunkten, så tacka fan för att du kan landa vid en fällande dom, va? Och det ser jag bara faktiskt i relations- och sexualmål på ett sätt som är exceptionellt. Och där menar jag på att den måltypen skiljer sig. Och inte bara det, du har värderingen av målsägandesidan som jag menar på får en gräddfil i den måltypen. Men även vittnessidan, de här så kallade andrahandsuppgifterna. Det vill säga att målsäganden har berättat om en händelse för person X, Y, Z. De berättelserna blir liksom som ett evangelium i den måltypen jämfört med i vilket annat mål som helst, där de värderas väldigt lågt. Varför då? För att det är andrahandsuppgifter. Det är ju människor som inte har gjort några iakttagelser, som inte har sett någonting, som inte tillför egentligen särskilt mycket, va? Så att det är andra spelregler. Och jag vet att det är väldigt icke-PK att säga det jag säger, men jag vet också att det finns fantom inte en enda försvarsadvokat i det här landet som inte tycker samma sak. Alla vet att det är så, men det är fan för många som håller käften om den här saken.
Ja, jag håller med Sargo, men därför så tycker jag att det är ännu viktigare att du, Sargo, en sån som du, jobbar med den här typen av mål. Som kan identifiera, som också vågar. Man måste också ha lite mod när man processar i domstol. Att man ska förhålla sig till rättegångsbalken och alla de regler vi har att förhålla oss till. Men man ska också våga lite grann sticka ut hakan och våga vara lite tuff. återigen stå upp för klienten.
Mm. Jag återkommer till den här frågan, att hur mycket skit du får. Martin Timell nämnde du. Jag föreställer mig att en hel del av de här, att du får ta emot väldigt mycket från olika håll.
Egentligen mindre, tror jag, än vad folk tror.
Mm.
I Martin Timell var det en del. Men också väldigt många mejl fick jag från okända personer som hejade på honom. Som tyckte att han var utsatt för en häxprocess. Framförallt den här fullständiga mediestormen som han var utsatt för. Där fick han väldigt mycket stöd också av okända personer och främlingar som hörde av sig. Men när jag som till exempel har varit ombud för Anders Eklund. Han som dömdes för att ha haft ihjäl den här lilla 10-åriga Ängla. Där var jag hans ombud i någon process där han hade blivit utsatt för våld på anstalten, och sen har jag också företrätt honom när han vill ha sitt livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt. Där har jag fått en del mejl, men jag tänker att det ingår lite grann i jobbet att få den typen. Det har inte varit på den nivån att det är någonting som jag har funnit anledning att polisanmäla, så det har inte varit så allvarligt.
Jag håller med Hanna om den saken. Det ingår lite i konceptet. Alltså, ska du vara en profilerad försvarsadvokat så får du räkna med att det blir ett visst mått av skit, va? Och det ska man faktiskt till och med kunna... Det är så jäkla känsliga frågor som vi avhandlar. Jag säger som Sean Penn sa om skvallerpressen: you got to learn to live with the shit.
Jag tänkte dra ett tänkt case för er. Jag drar det, så får vi höra om ni tycker det är realistiskt.
Mm.
Någon av er har åtagit er att försvara en man som är misstänkt för en mycket grov våldtäkt. Det har varit rent sadistiska inslag i den här våldtäkten och inslag i grovt sexuellt våld. När ni läser förundersökningen så ser ni att bevisen mot den här mannen är glasklara. Det finns klara tydliga DNA-spår på brottsplatsen och annat. I husundersökningen hemma hos honom har man hittat kvinnans trosor. Man kan fastställa att det är henne som han har tagit som någon slags souvenir. Kort sagt, den här mannen kommer att bli fälld. Till saken hör att han tidigare suttit inne för liknande grova våldtäkter och nu är det dags igen och han nekar. Helt ute i fantasivärlden?
Absolut inte. Det här höll jag på, det låter ju hemskt, men det här är nog vardagsmat.
Okej, och då kommer jag till min fråga. När ni inser det här...
Inser att han är dömd tidigare?
Nej, men...
Aha, bevisläget.
Åklagaren yrkar på 8 års fängelse. Han har suttit i fängelse tidigare. Och... slås ni och ni då, vad ni kan åstadkomma möjligtvis i det här målet, det är 4, 5, 6 eller 7 år istället för de här 8 åren då som åklagaren yrkar på. Slås man då inte av tanken, men vore det inte bra om den här mannen togs av banan en längre period? Han är faktiskt en serievåldtäktsman, en osedvanligt vidre sån.
Det kan man ju tänka i efterhand. Men jag skulle säga så här, för det första... I alla mål där det är, som du beskriver, kört, det vill säga att människan i fråga, den misstänkte, är överbevisad, va?
Mm.
Så har jag faktiskt aldrig varit med om att man liksom kastar in handduken i den bemärkelsen att man går in och gör en plattmatch, att man bara ställer in dojerna. För att på något vänster så hittar man alltid några frågor. Varenda mål som man, så finns det någonting att göra, någon fråga att strida om, va? Det är någon form av instinkt som vi har som försvarare att hitta de där små frågorna som faktiskt kan ha betydelse i form av 1, 2 eller 3 års fängelse. Så att bevisläget i sig gör inte att vi vill liksom kasta in handduken, för vi hittar alltid någonting att liksom formulera kring. Sen kan man, när man väl kommer in, för att det blir, jag känner det åtminstone, ju närmare förhandlingen man kommer, ju mer övertygad blir man om klientens position. Det är någon form av autopilot som kickar in.
Mm.
Och sen när du kliver in i rättssalen så är det, då är du liksom försvarsadvokat ute i fingerspetsarna varenda gång. Jag vet inte varför det blir så. Sen kan jag ju självklart tänka i efterhand, alltså när målet är avdömt i 2 instanser, har vunnit lagakraft och det har liksom runnit lite vatten. Om man tittar tillbaka så tänker man så här, ah, men det där var nog ganska logiskt att det slutade på det sättet. Men där och då så är det ta med fan varenda gång som det kickas igång den där autopiloten som gör att man bara när man kliver in i rättssalen, nu kör jag.
Mm. Jag behöver inte återupprepa allt det här, men jag tycker Sargon har helt rätt i det. Och det man kan lägga till, och det som det också tror jag du menar mot slutet av en sån här process där man har suttit med den här mannen och han har fått sina år, så kan jag också känna att jag måste ju också förlita mig någonstans på att domstolarna dömer rätt. Så får han 8 år, så var det väl det han skulle ha. Det ska inte ligga på mitt samvete vad han får för straff, utan det är domstolen som dömer honom. Det är inte jag som dömer honom. Och det tror jag också gör det lite lättare för oss försvara att om man utifrån allmänheten sett kan leva med vad man håller på med. Ja, för att det är inte vi som dömer våra klienter.
Mm. Nej, men ni kan se till att den här serievåldtäktsmannen kommer ut på gatan.
Men det är inte
snabbare.
Jag som ser till det. Det är det jag menar. Jag kan inte kliva in och göra ett dåligt jobb för att jag har gjort någon egen bevisvärdering hemma vid mitt köksbord. Mm. Och kommer fram till att fan, han är ju jätteskyldig. Här går jag in och gör ett dåligt jobb så att han får 10 år istället. Vem är jag då för att göra den utredningen hemma hos mig? Nej, utan här har vi domstolar och det kan man ha synpunkt på, men det är så systemet ser ut. Vi har tingsrätt, hovrätt och jag får väl utgå från att domen blir korrekt.
Men ni kan stiga av, ni kan tänka att nej, jag tänker inte se till att den här killen kommer ut några år tidigare.
Men då ska jag inte jobba med det här. Då, jag förstår, du gör det, du sitter i den stolen och vill ställa de här lite tuffa frågorna till oss. Men du kommer ingenstans med de frågorna. För jag tycker så här att jag har valt sen jag var gick i fjärde klass att det är det här som jag vill jobba med. Jag vill stötta den här personen, om det är en kvinna eller en man eller en gammal gubbe eller en liten tonåring. Det är den personen jag företräder inför den här rättsapparaten och så småningom är det en domstol som dömer. Jag dömer inte den här människan, jag hjälper honom eller henne.
Och idag mer än någonsin är just den här instinkten och den här rollen som Hanna beskriver, tycker jag, så jäkla viktig, va? I tider av liksom cancel culture, drevmentalitet, stämplingsprocesser i medierna, man ska liksom hänga ut karaktärsmörda och liksom dra undan mattan totalt av människor och göra dem till fullkomlig paria. Jag är, desto mer tiden går, så ser jag, alltså, försvararen som vågar stå upp för den lilla människan är fan, har jävla mycket att säga till, alltså, att göra i den här världen, alltså. Det är lite hjältegloria, ska jag säga, för de försvarare som verkligen står upp för den lilla människan. Det säger jag, och precis alldeles oavsett vilken brottsmisstanke det är. För att vi lever i tider just nu där det är kusligt, tycker jag, va? Jag tycker det är kusligt, för att när det här apparaten, som jag säger, sätter igång och tillsammans med den tredje statsmakten, tillsammans med drevmentalitet på sociala medier, fatta vilken jävla övermäktig uppgift. Och där ska du stå som enskild och stå emot de här. Och du har bara en enda människa att förlita dig på. För du har inga andra resurser. Det är din försvarsadvokat. Och tacka fan för att den advokaten ska stå vid din sida och inte springa och gömma sig. Och gör du det, så ska du hålla på med något annat.
Jag är fortfarande inne på det här att man någonstans lyfter blicken bortom advokatrollen. Eller att, det kanske är fel sätt att uttrycka det, att man känner att nej, fan, det här kan inte jag kan inte gå in här. Och som du var inne på i ett fall du har varit med om då, Sargon, att man är glad att jag slapp det där caset som någon annan fick ta, för att man hamnar konstigt.
Ja, och jag sitter och tänker så här, att en del som nu lyssnar på hur vi resonerar tänker så här, vilka känslokalla jävlar de där är, och vilka vidriga människor då som kan försvara en person som kanske har utsatt barn eller fotograferat barn i de här positionerna. Och känslokall är jag inte. Och jag skulle säga att jag, precis som Sargon, många gånger har blivit otroligt illa berörd. Och jag kom på att det här är jätteviktigt att jag säger nu. Jag har blivit jätteilla berörd av vad jag har sett i förundersökningar, hur till och med mina klienter har påstått sagt saker, gjort saker, dokumenterat saker. Och det går in i mig, och det kan jag också bli väldigt, väldigt tagen och berörd av. Men jag måste i min profession kunna ställa det lite åt sidan också. Men jag känner, för att ge ett ännu mer nyanserat svar, jag har absolut inte så att jag rycker på axlarna när jag läste domen om Ängla till exempel. Jag blev jättetagen, eller andra domar jag läst eller andra utredningar som jag sitter i här och nu. Så jag blir tagen och jag bryr mig och jag reagerar med olika känslor. Men det måste jag ändå låta stå lite grann åt sidan. Och jag tror att vårt jobb är ett kall, och sen så tror jag vi kanske, vi anammar det här kallet på lite olika sätt. Men jag tror att Sargon och jag jobbar på ganska likartat sätt. Vi är skolade av Peter Altin båda två, och har den människosynen som han har lärt oss, som man också kanske lite grann är född med. Men jag tänker också många läkare som hamnar i situationer. Läkare som får in någon på akutmottagningen och får höra via ambulanspersonal att det här är en superkriminell kille och nu har han blivit skottskadad här och han ligger för döden. Läkaren ställer alla sina egna värderingar åt sidan när han ska operera den här personen, för att det enda läkaren har för ögonen, det är att rädda livet på den här skottskadade personen. Även om den skottskadade personen är högt uppsatt i någon kriminell organisation.
För folk undrar ju väldigt ofta så här, hur kan du? Hur kan du företräda en människa som du vet är skyldig? Det är ju den frågan vi alla får på middagar hela tiden. Va? Och jag skulle säga det att förvånansvärt fort när man jobbar på en advokatbyrå så lär man sig att inta en professionell hållning. Det vill säga att nu har jag en uppgift att göra. Jag ska subjektivt företräda den här klienten. Sen ankommer det på domstolen att värdera bevisningen och döma i den här saken. Va? Vet du när det är som jobbigast?
Nej.
Det är när jag går till domstol och känner att den här killen eller tjejen kan vara förbannat oskyldig. Tänk om jag har en dålig dag och vederbörande får 8 års fängelse som oskyldig. Det är en riktigt obehaglig känsla, kan jag säga. Den kryper in på skinnet redan när du står i duschen på morgonen. Att idag får fan ta mig ingenting gå fel. Så det är nästan en ännu större börda att bära. Sen är det så att en viss mått av känslokallhet finns ju i så många yrken. Alltså det är inte bara advokatyrken. Jag skulle däremot säga att jag tror att ganska många personer som ställer den här frågan, om de skulle liksom välja advokatyrket som val, så hade de nog fixat liksom vår balansgång ganska väl ändå, va? När man får den uppgiften. Men ta du som är journalist då, Dick.
Mm.
Som hittar det där kvittot som inte redovisade för kommunalrådet i Vellinge kommun. Och så vet du att när du trycker ut den här storyn så kommer det innebära att alla hans grannar kommer sluta titta på honom. Hans barn kommer titta på honom med förakt.
Och du kommer... Eller barnen blir mobbade i skolan.
Ja, och du kommer krossa den här människans liv. Mm. Är det så jäkla känsloskönt? Att fatta det beslutet. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Eller så här, ja, jag lyckades avsätta en minister för att för vad? För en hastighetsöverträdelse i kombination med så här dagen efter fylla. Och jag kommer upp på redaktionen och skålar. Hoppas jag får grävspaden. Är det så jävla skönt alla gånger?
Skönt att det inte är mig vi ska prata om.
Nej. Jag är ledsen att jag vet det, har lite Tourette, så att jag liksom svär hela tiden. Ja. Men det är för att jag känner mig bekväm i situationen. Hanna känner jag så många år tillbaka och du är en gammal mörvel som man har snubblat över från tid till annan.
Nej, men visst finns det sådana. Visst finns det sådana här situationer. Visst gör det det. Och...
Jag ska kasta tillbaka bollen.
Det är jättebra.
Jag ska inte dra vad vissa kollegor som anses stenhårda har backat inför barnens ögon när de knackade på en villa, va? Och vänder och säger, fixa inte det här. Det händer väl. Men jag är fördelen att jag bara ger mig på dem. De onda,
på sig. Ja, just det.
Om den här lilla människan har mördat för tredje gången, är det den här stackars en lilla människan som är så försvarslös och som måste ha all hjälp för att inte få livstid den här gången?
Ja, men jag tror jag kan svara på det, och det hänger ihop med alla andra mina svar, att vem är jag att döma då den här lilla människan? Och var ska jag i så fall sätta min gräns? Det vill säga, är det okej att ha mördat två gånger? Då kan jag försvara honom en tredje gång. Men nej, fyra gånger, där går min gräns. Då är det på något sätt enklare att inte göra den bedömningen alls. Och jag överlämnar det till domstolen. Jag värderar inte och jag dömer honom inte. Och jag kan inte heller då bestämma lite grann i förhand vad som är okej för mig. Utan rätt och slätt, jag försvarar alla.
Han har dödat tre, men egentligen är en fin kille, en lite yvig bara. Eller?
Nej, men så säger jag inte. för det är också jätteviktigt under den här typen av processer som handlar om så otroligt allvarliga saker och där man då har en sörjande familj på andra sidan, så är det jätteviktigt att se till att förhandlingen blir så värdig som det bara går. Och där kan man väl också säga att det är en stor roll som Sargon och jag och våra kollegor har att hålla i klienten. Och kanske ibland brukar jag tala om för mina klienter, nu håller jag dig i örat här, jag kommer sparka dig på smalbenet om du inte beter dig. Det vill säga att man får också styra upp sin klient lite, att se till att det blir en värdig förhandling. Och det tycker jag ligger i försvararrollen också, att det ska bli en rättegång som man ändå kan tänka tillbaka på, att det här sköttes med respekt trots vad han var misstänkt för.
Det ligger ju också i klientintresset. En klient som beter sig illa och tarvligt i en rättssal har ju inte domstolens öra direkt. Så det ligger ju alla gånger i klientintresset. Men när jag tänker på det här maskineriet versus den enskilda, så menar jag på liksom styrkeförhållandena i rättssalen. Vilka resurser vi fördelar för den ena eller den andra parten. Och det är där jag menar att maskineriet är enormt i Sverige. Vi får inte glömma bort hur verkligheten ser ut. För vi lever i en tid nu där liksom nidbilder kring rättsväsendet sprids väldigt fort, lavinartat. Och människor i enorm utsträckning ger en missvisande friserad bild om vad det är som händer i svenska rättssalar. 95% av alla åtal i Sverige vinner bifall. 95%. Du är statistiskt sett, när du kliver in i en rättssal i Sverige, dead man walking. Du är dömd. Det är det man ska komma ihåg. Så att idén om att alla advokater kommer in där och liksom drar till med trollspöt eller liksom med champagnevispen och sen plötsligt så går alla fria, det är bara bullshit. Det är inte så verkligheten ser ut. I princip alla döms i Sverige. Det är en litet fåtal som blir frikända överhuvudtaget. Så att det är utifrån det perspektivet som jag menar maskineriet mot den enskilda. Inte utifrån det perspektivet att jag tycker att en människa som är åtalad för mord är liksom, ja men innerst inne är han en skön kille, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Så att där tycker jag att vi som advokater, vi ska liksom verka för att stärka vår roll. De där 5%, för jag är helt övertygad om att vi fortfarande har ett läge i Sverige där människor döms fel. Även om det inte är allt för vanligt, va? Men det förekommer. Och 1% fel är 1000 oskyldigt dömda. Och den tanken är otäck i min värld.
Jag kan måla med. Han hade sagt någonting typ, vi är inte okänsliga och vi är föräldrar. Och det är egentligen det jag hela tiden har fikat efter, att det är ni inte. Jag borde, ni advokater i en liten stad och kanske inte kunde fakturera 40 timmar i veckan eller ens 30, då skulle situationen vara lite annorlunda. Tvungen att ta det man får, så att säga. Men, och där finns ju många. Men ni är inte den situationen och ni är inga känslolösa, känslokalla robotar. Men jag fikar ändå efter det där ni säger, nej, enough is enough. Där, om det är Breivik, om det är sexualsadistiska våldtäkter och mord eller vad det är för någonting. Jag bara föreställer mig att någonstans så känner man, nej, det där kanske inte går.
Jag tror i grund
eller jag kan inte göra ett bra jobb på grund av att jag känner sån aversion mot det som har hänt. Och vad
nej, då tänker jag tvärtom, Dick. Då tänker jag så här, är det någon så är det väl jag. Ska den här mannen ha någon som sitter ner och lyssnar. Jag träffar ju väldigt ofta människor som jag upplever att de har aldrig haft någon som har suttit ner och lyssnat på dem. Och till och med antecknat vad de har sagt. Och är det då någon som ska vara skickad att göra det, då får det väl vara jag. Så att jag kommer inte ge dig ett svar. Jag kommer inte säga att men det här brottet, där är min gräns. Nej, jag kan inte föreställa mig vad det skulle vara i så fall. Och det handlar återigen, och det har jag ju varit sagt redan, det är inte för att man är känslokall eller inte bryr sig. Jag tror jag bryr mig minst lika mycket som alla gör. Och jag blir påverkad och jag har känslor. Men det här är mitt jobb. Jag ser det som mitt jobb.
Ja, och någonstans är det ju så också att även om det kan vara tufft och att man blir känslomässigt involverad på olika sätt, så är det trots allt andras livsöden. Och jag tror att vi är funtade så som människor att vi är egentligen alltid starka nog att genomlida andras motgångar. Det måste man nog vara ärlig och säga. För att det är trots allt inte dig själv det handlar om, och där kickar liksom någon form av försvarsmekanism in, va, tror jag, hos de flesta människor helt enkelt. För det är livsöde, även om det kommer liksom nära in på oss, så är det inte mitt barn, förstår du vad jag menar, och så är det inte min anhörig och så. Och det är inte bara vi, det är åklagare, det är domstol, det är poliser, alla som jobbar i hela maskineriet liksom har de här frågorna för ögonen. Du måste agera professionellt.
Det kunde ha varit ditt barn.
Ja.
Men då har vi en annan fråga, Dick. Och då är det ju så här, hade det varit Sargons barn, då hade ju Sargon varit jävig.
Mm.
Och det är där går ju gränsen. Det vill säga, är vi involverade på det sättet, ja, men då ska man ju kliva av för att man är jävig. Om det är mitt barn eller min mormor eller vem det än är, då ska vi kliva av. Eller om det är jag har ibland blivit tillfrågad att hjälpa kanske inte nära vänner, har jag inte varit med om, men folk i min bekantskapskrets som har råkat ut för saker och ting som behöver hjälp, där har jag tackat nej. Men det har inte med att göra att jag, väl, det är bara att jag tycker att det känns oproffsigt. Då låter jag en kollega ta det istället.
Det där är mitt problem. Jag har lärt känna de flesta bra advokater i den här staden.
Ja.
Så alla kommer säga, inte en chans, du får fixa det själv.
Exakt.
När du pratar, Hanna, så låter nästan som halva jobbet är att vara en slags terapeut eller samtalspartner.
Det är lite så. Och jag drar också ibland paralleller till en präst. Och jag är inte troende överhuvudtaget. Men ibland så tror jag att det skulle vara väldigt, väldigt kul att ha som jobb att vara präst och ha sin lilla församling, ha folk som kommer, och för det vi får i vårt arbete, det är ju förtroenden, och det är väldigt fint att få det och få förvalta ett förtroende.
En sista fråga. Sargon ifrågasätter bevisvärderingen i sexmål eller såna här relationsvåldsfrågor alltihop, och du arbetar nästan i huvudsak med det, eller väldigt mycket med det.
Mm.
Går du och känner det, och nu ska jag kämpa mot den här lagen och hur bevisvärderingen sker i domstolar igen? Att,
ja, så att jag kan känna... Jag
dead var, man walking.
Exakt.
Dead woman walking.
Precis. Jo, men vi jobbar ju mot statistiken, det gör vi ju. När den här nya lagstiftningen beträffande samtycke kom här för det är drygt 2 år sedan nu, Så var jag ganska kritisk till den lagstiftningen, för jag trodde det skulle bli svårigheter, men jag tycker ändå att det har fungerat hyfsat bra. Och jag håller med Sargon om att beviskraven känns som de är låga om man jämför med annan typ av brottslighet, till exempel olaga hot. Det finns ju till och med studier på det, och misshandel bland annat. Så finns det någon som har testat det där och har fina siffror på att det är mer eller mindre, man kan kalla det lägre beviskrav i sexualmål. Och då är det väl ännu viktigare att vi advokater är på tårna och gör ett bra jobb.
Det speciella med sexualmål är att de allra flesta samlag är lagliga, men rån är aldrig lagligt och slå ihjäl någon är aldrig lagligt. Men sen finns det då en gräns där det faktiskt är olagligt.
Och problemet med sexualmål, förlåt Sargon, jag avbröt dig.
Nej, men
problemet med sexualmål är att det finns ju inga åsyna vittnen allra, allra oftast. Det finns inga vittnen. Och då blir det, som Sargon var inne på, då blir det de här vittnena, andrahandsuppgifterna i form av bästa väninnan och mamman och sjuksyster som har fått höra. Och som också har lyssnat i egenskap av bästa vän och mamma.
Ja, och jag vill ju understryka det att när jag liksom kritiserar en viss ordning så är det ju inte, mitt påstående är ju inte att den här ordningen är av ondska som den är satt på ett visst sätt. Det är inte det jag menar. Rättsväsendet har försatts i en ängslig situation. Varför då? För att i den måltypen sexual- och relationsmål så har du det slutna rummets problematik. Om man vill komma till rätta med ett problem. Så att det är ju det som är intentionen. Att självklart komma till rätta med en viss typ av brottslighet. Men det jag menar är problematiskt är att när du sänker beviskraven och sen ändå manifesterar en bild av att vi har liksom ett system som är fläckfritt, va? Vi dömer aldrig någon oskyld i Sverige. Men då får du säga det. Vi klubbar igenom de här lagarna. Vi har den här ordningen i rättstillämpningen. Och i hopp om att öka antalet fällande domar så klipper vi ett par oskyldiga också på vägen. Då hade jag inte haft något problem med det. Men det är inte det som är budskapet. Budskapet är att vi är liksom världens bästa rättssystem.
Men jag menar, fel och brister.
Ja.
Och visst är det konstigt att inget annat land har kopierat vår.
Ja, precis. Nej, men det är det jag menar blir det problematiska. Och just tanken på att oskyldiga döms. Jag vet inte, jag kommer aldrig kunna liksom svälja det. Jag kan inte liksom, du vet, målen ska helga medlen. Det är inte liksom en väg för mig att gå.
Det finns ju såna här kriminologiska utredningar som pratar om 2-4% felaktigt dömda, vilket inte är exakt samma sak som oskyldigt dömda, men det blir en väldig massa folk då.
Mm. Ja, det är svindlande när man tänker på det så.
Ja, och man måste våga prata om det. Jag kommer ihåg någon gång i början på 2000-talet, kommer ihåg när han Axberger skrev den här felaktigt dömda på inrådan av justitiekanslern. Mm. Vilket jävla rama skrev det blev i Sverige då. Mm. Varför då? För att det var ingen som hade, så att säga, våga utmana orubblighetsprincipen i Sverige. Våga ifrågasätta att man faktiskt kan hamna snett även i svenska domstolar, va? Detta liksom, denna gudomliga institution, va, som dömer över rätt och fel och har liksom makten att fängsla människor och frikänna människor för den delen. Man måste våga liksom prata om att det är faktiskt bara människor som sitter där uppe på podiet också och dömer. Mm. Och de kan göra fel.